Låt mig göra en korrigering från min pålysning. Centila och Moa heter de. Och sen sa ju faktiskt Eva-Stina mycket riktigt, då är ju du inte ens här. Så desto mer angeläget är det. Ja. Nog om detta. Jag ska landa idag i en bok som heter Esters bok. Och Ester brukar man ju säga ibland, drottning Ester. Det är en fantastisk bok. Och jag skulle vilja läsa hela boken rakt av. Men du får gärna läsa den när du kommer hem. Det är en fantastisk skildring om en kvinna som lever faktiskt som främling i ett främmande land. Men som får bli till sån otrolig välsignelse. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle sätta rubriken. Man brukar ofta ha den här rubriken, för en tid som denna. Och det är då hennes morbror eller farbror som säger till henne, som talar om, kan det vara så att du har nått den här positionen för en tid som denna? Man skulle kunna också ha det, en rubrik, en modig ledare i en svår tid. För det var hon faktiskt. Och vi ska läsa ifrån Ester kapitel 4 och verserna 12-14. Och innan då vi läser här så ska jag bara förklara då lite omständigheterna kring det här. Att det var en ond man som heter Haman, en minister också i det persiska riket. Och han hade kommit på kant då, framförallt med Mordecai som inte gjorde riktigt som han ville. Och då hade Haman ställt i ordning så att man skulle på en bestämd dag, en bestämd månad, skulle alla invånare i det persiska imperiet gå till attack mot Israels barn, de som var fångar där, och döda dem. Och Mordecai, han är förtvivlad och han vänder sig då till Ester och ber om inte hon kan använda sin position som drottning till den persiska härskaren att påverka och göra någonting åt den här situationen. Och hon är tveksam. Och hon undrar, är det verkligen rätt tid? Har jag de möjligheterna? Och vi läser då där i Jesu namn ifrån kapitel 12. När man berättade för Mordecai vad Ester hade sagt, sa Mordecai att man skulle ge Ester detta svar. Tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan för att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång kommer hjälp och befrielse till judarna från annat håll. Men du och din fars hus kommer att gå under. Vem vet, kanske är det just för denna tid som för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet. Och sen då kommer, och det står inte med här på tavlan här nu, utan hon svarar, då sände Ester detta svar till Mordecai: gå och samla alla judar som finns i Susa och håll fasta för mig. Alltså hon hade ändrat sig av de här orden. Men låt oss be nu. Gud, kom till oss. Välsigna ditt ord, Herre. Välsigna detta fantastiska ord som du har gett till oss, Herre. Välsigna ditt ord på våra hjärtan och låt det få bära rik frukt i Jesu Kristi namn. Amen. Ester räddade sitt folk från undergång tack vare tre viktiga attribut. Det första var hennes skönhet. Jo, du hörde, jag sa rätt. Hon var otroligt vacker. Det andra, det var hennes stora hjärta. Och det tredje, då skrev jag hennes omvändelse. Men det är ju inte ett attribut. Men vad ska vi säga då? Hennes mod, hennes förstånd, hennes vishet. Jag skulle vilja använda ett väldigt gammalt ord. Och det var att hon var botfärdig. Det betyder att man har en sån inställning i sitt hjärta att man är beredd att revidera sina uppfattningar. Att man är beredd att lyssna på kunskap och kunna göra en annan bedömning av läget. Det handlar om att kunna vara beredd på att vända om och göra bättre. Eller göra något annat som är bättre. Ester blev vald till Miss Persien. Vi hade väl Miss Sverige, hade vi väl ett tag här. Och vi har väl haft en svensk som har till och med blivit vald till Miss Universum. Stämmer det? Utifrån deras skönhet och deras övriga presentation, hur de är som person och så vidare, så får de den här ynnesten att få den här utmärkelsen, att bli krönt som den skönaste eller vackraste. Ester valdes ut bland tiotusentals andra unga kvinnor i det väldiga persiska riket. Och varför var det så här? Varför hade man en sån här skönhetstävling? Jo, det var så att den drottning som också var mycket vacker, som hade varit gift då med härskaren här i Persien, Ahasveros eller Xerxes, det beror på vilken bibelöversättning du läser. Hon hade då vägrat att komma vid en viktig audiens, för kungen ville visa upp henne hur vacker hon var. Och jag tänkte att wow, vilket tillfälle, visa hela världen sin skönhet. Men hon, det knäppte till där någonstans och hon vägrade att komma. Och naturligtvis så blev ju den här potentaten jättesur. Och hon blev avsatt från sin position. Och så sa han, nu dammsuger ni riket efter någon ny drottning. Och man letar och man hittar Ester. Ester som är av judisk börd, som kommer från ett annat land. Hon blir utvald bland flera stycken som får komma till borgen, till slottet i Susa. Och så får de gå igenom en enorm, lång, kostsam och kosmetisk behandling. Det står i kapitel 2:12 om det här. I tur och ordning gick de unga kvinnorna in till kung Ahasveros. Sedan de under 12 månader hade genomgått vad som var bestämt för dem. Så lång tid tog nämligen deras skönhetsbehandling. Va? Sex månader av myrraolja. 6 månader av väldoftande kryddor och andra skönhetsmedel för kvinnor. Och sen var det dags att kunna presentera sig. Jag kan många andra skönhetsbolag kasta sig i väggen. 6 månader av specifika behandlingar. Sen var de klara. Hon blev insatt som rikets första dam. Hon blev drottning, eller idag kanske vi skulle säga, ja, man säger första dam, säger man ju om USAs första dam, ja, presidentfrun. Hon blir drottning i alla kategorier. Hon är bäst överallt. Hon är skönast. Hon blir den mäktigaste kvinnan i den här tiden. Och vittnesbördet om hennes skönhet var så fantastisk att det påverkade människor som träffade på henne. Kapitel 2, vers 15 står det så här i den andra delen av den versen. Nu ska vi se här. Sa jag rätt nu? Nej, det gjorde jag nog inte. Hur som helst. Så när det står att alla som såg henne tyckte om henne. Alltså hon vann allas hjärtan. Så det kan inte bara ha varit en yttre skönhet. Utan det måste varit någonting i hennes personlighet som var väldigt vinnande också. Så hon gjorde ett enormt intryck på sin samtid. Vad är din gåva? Vad är din fördel? Vad har Gud gett dig? Och nu säger jag du och jag säger dig. För jag tycker det är så viktigt att du och jag också hittar den talent som Gud har gett dig och mig. Och som Gud vill att vi ska använda för en tid som denna. Och våga göra det också. Jag tror att Ester inte var särskilt medveten om sin skönhet. När hon tittade sig i spegeln där på slottet i Susa så sa hon, det är samma gamla Ester. Hon var van vid den bilden. Medan andra liksom baxade när de såg henne. Och så är det ofta med våra gåvor. Att vi tycker, det är väl ingenting. Det är väl hur lätt som helst. Medan andra säger, nej det är jättesvårt. Jag får ofta till exempel höra, när jag ska skriva under ett dokument. Jaha, du skriver med fel hand. Hahaha. De tycker det ser så jättesvårt ut. Jag tycker inte det är något speciellt märkvärdigt. Jag vet att det finns en här inne som kan skriva med båda händerna. Så då spelar det ingen roll. Men jag kan ju säga om den som är högerhänt, det var svårt det ser ut. Men även andra gåvor och möjligheter, alltså förmågor som vi har. Vi tycker att ja, men det är väl ingenting. Någon som kan rita eller måla, någon som kan laga mat, någon som kan snickra, någon som kan... Ja, du får hitta på någonting. Frågar du den personen, men vad duktig du är på det här? Ja, det är väl ingen konst. Det är för att man har fått en gåva. Och det är så fantastiskt. Så kom ihåg det, för det är så lätt att titta på andra. Och säga, tänk om jag vore som han. Tänk om jag vore som hon. Tänk om jag vore som den. Och så tappar man det som Gud har gett. Ester, hon ägde den här fantastiska förmågan. Jag menar, det är ganska märkligt. Jag läste faktiskt, det var i Svenska Dagbladet. Det var en undersökning, man såg att vackra människor fick sämre betyg under pandemin. På grund av distansundervisning. Det låter helt tokigt, eller hur? Men det kanske är inte så oviktigt ändå. Att vi påverkar varandra, va? Så, för jag vet inte, man kan ju inte laga bil bara för att man är snygg, eller? Man kanske kan ge bra vård. För att missa en viss del av de som är på vårdhemmet om man ser bra ut. Man kanske blir glad av det, men det, liksom, det säger ingenting om liksom den praktiska förmågan. Men nu var det så att Ester, hon ägde den här fantastiska förmågan och vi får vara hur avundsjuka vi vill. Men nu hade Gud gett henne den. Och det blev till Israels räddning och frälsning. Hör och häpna. För så kom också utmaningen. Hennes farbror Mordecai ber och vädjar om hjälp. Och när hon hör det här, då upptäcker hon ju direkt att hennes ställning är hotad. Det är för att hon svarar så här när Mordecai ber om hjälp. Hon säger så här att jag har inte blivit kallad till kungen, och det är en ganska lång tidsperiod som hon inte har varit dit, och man får inte gå dit om man inte har blivit kallad. Och det här är ju inte nu ska vi tänka på att det här är ju inte en demokratisk frisinnad stat där man liksom, utan det här är på den här tiden. Gick du in i kejsarens palats, i kungens palats, in i hans, ja, gick inte honom utan att ha blivit kallad, så kunde det kosta dig livet. Förstår du då allvaret? Här har Ester nått en fantastisk position. Hon har blivit drottning i alla kategorier. Hon har fantastiska förmåner. Alla lyssnar på henne. Alla ser upp till henne. Nu kommer hennes farbror och ber henne om hjälp. Vet förresten att Ester, hon var föräldralös. Hade varken mor eller far kvar i livet. Men hon hade ett hem hos Mordecai, hennes farbror. Han hade fostrat henne. Och när hon hör den här vädjan ifrån hennes farbror, då kommer hon med den här: ja, men du vet, jag kan inte bara gå in där hur som helst. Vad är det hon ger uttryck för? Hon säger, det är nog inte riktigt lämpligt nu att jag gör det. Grejen var bara att det gick inte att vänta på ett lämpligt tillfälle. Därför att datumet närmade sig då den här onde Haman skulle sätta sitt projekt i verkan, va? Och döda judarna. Så det gick inte att vänta på en bättre tid. Förstår du vad jag menar? Och då kommer de här orden till Ester. Mordecais predikan om Guds plan. Vet du en till intressant sak om Esters bok? Gud står aldrig nämnt där. Det här är det närmaste vi kommer. Vem vet om det inte är för en tid som denna som du har nått denna position? Halleluja! Och vi vet ju precis vad Mordecai menar. Att det är Gud som har satt henne där. Tack vare hennes skönhet, tack vare hennes stora hjärta, tack vare hennes botfärdighet. För en tid som denna, medan Ester funderar, ja men passar det verkligen så bra nu? Var alltid beredda att dela med er av det glada budskapet. Paulus skriver till Timoteus, förkunna ordet i tid och otid också. Det är inte alltid det lämpar sig med evangelieord. Det är inte alltid det lämpar sig. Vi tycker kanske att ja, men nu är vi i en sån politisk ställning så vi borde tänka på vår position här i vårt land. Ska vi verkligen våga stå upp för Guds ord? Hur gjorde Ester? Jo, hon omvänder sig. Och när hon får höra Mordecais ord, då tänder det till någonting i hennes hjärta. Så hon sänd detta bud till Mordecai. Samla alla judar till fasta och bön. För jag ska gå, och det får kosta vad det vill. Jag ska gå inför Ahasveros med din vädjan och din bön. Och det gör hon. Det står i Rom, i domarboken 5 och 18. Det handlar också om en kvinna, en profetissa, Debora. Man gick till henne för att få hjälp i en svår situation som Israel befann sig i. Man var ockuperade. Det var ingen annan som ville ta tag i saken. Man gick till henne och bad henne att de skulle leda henne. Och under hennes ledning så antog hon utmaningen. Och hon gick till krig mot fienderna och de vann. Och då sjunger hon sjunger en fantastisk sång efteråt. Och i den sången så står det: men Sebulon var ett folk som prisgav sitt liv åt döden. Naftali lika så på stridsfältets höjder. De offrade sig. De var beredda att offra hela sin existens för att vinna seger mot mörkret. Vilka var Naftali och vilka var Sebulon? Det var en av de minsta stammarna i Israel. I den här sången så sjungs det också: varför sitter Dan kvar vid sina rådslag? Varför dröjer Efraim? Varför kommer de inte här stora, starka stammarna för? Nej, Gud tar det som ingenting är. Och så slår han ner mörkrets makter. De prisgav sitt liv på stridsfältets höjder. Du vet, jag hör mors röst. Jag hör hennes röst i mina öron. Det var något som hon brukade säga. Att de prisgav sina liv på stridsfältets höjder. Och det var precis det som Ester gjorde. Hon prisgav sitt liv. Vad betyder det? Hon offrade sig. Må jag dö, men jag gör det för mitt folk. Det står också i Filipperbrevet kapitel 2 och vers 6. Till 8. Om Jesus Kristus. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som ett segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänare i sin gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, och så vidare. Ser du likheten? Här får Ester predika Kristus genom det hon gör. Hon offrar sin skönhet, hon offrar sin ställning. Vad ska folk säga? Hur? Vad ska folk säga? Vad ska människor tänka? Det är ju bara judarna. Eller? Hon prisgav sitt liv. Hon gav sitt liv. Precis som Kristus inte vaktade på sin jämlikhet med Gud, utan kom till oss och gav sitt liv för att vinna evig seger. Ester bryter mot seden. Hon bryter mot konvenansen. Hon tar en oerhörd risk. Vi vet av erfarenhet idag att stora härskare är lynniga, eller hur? Nåde dig om du gör någonting som inte behagar dem. Vad de kan ställa till med. Hon vet, hon tar den risken. Hon gör det man inte ska göra. Och jag är så rädd ibland att vi som församling ibland, vi är så måna om vår position och våra förmåner och så vidare, så att vi vågar liksom inte. Vi vågar inte göra det här. Vi vågar inte stå upp. Vi vågar inte bryta mot kulturen. Vi vågar inte stå upp mot härskarna och säga, så säger Herren. Jag är rädd för det. Vi skulle kunna se Ester också som en bild på församlingen. För hon beskrivs ju som en brud till Kristus, församlingen. Och Haman, eller Mordokaj, är den helige ande som talar till församlingen idag. Vem vet om inte det är för en tid som denna som du har nått den här positionen. Låt oss då prisge våra liv på stridsfältets höjder, så att Guds rike kan vinna seger. Låt oss inte huka oss. Låt oss inte titta på klockan och säga, det är inte så lämplig tid just nu. Vi väntar lite till. Väntar på vad då? När blir det bättre tid? Eller blir det bara sämre? Sänd bud till Mordokaj och tala om för judarna att börja fasta och be. Det var hennes svar till Mordokaj. Och så gick hon in. Och vad hände då när hon gick in där med all sin skönhet? Ja, Ahasveros hjärta, det smälte. Han blev glad när han såg henne, står det. Och hon, då var hon rikets drottning. Då var hon verkligen härskarinnan i det landet. För hon fick honom att göra saker som gjorde att situationen förändrade sig. Det är en oerhört dramatisk och spännande berättelse. Så ta gärna del av den. Hur hon liksom får ordna en måltid och så vidare, och hur Hamans fula trick, ska vi säga, avslöjas och det vänds istället emot honom. Hon går till historien, Ester, inte bara som skönhetsdrottning och rikets första dam. Här är hon faktiskt judarnas drottning. Visst är det vackert? Hon är den första och sista drottningen. Hur vet du det? Det kanske blir en annan drottning. Nej, det står så här att Davids son, han ska få riket och riket ska aldrig vika från honom. Och det är våran Messias. Det är våran Kristus, Jesus. Han som ska komma tillbaka en dag, gå in genom segerporten i Jerusalem. Nu drömmer jag lite. Sätta sig på tronen. Men vid den här stunden, vid det här tillfället, vid den här tiden, då var hon judarnas drottning. Så tänk på det. Den position som Herren har satt dig i, den är mäktig, den är upphöjd. Du tycker, jag är ingenting. Du kanske inte ens tycker, jag är inte snygg ens en gång. Det har inte med det att göra. Gud har utvalt dig just för den här tiden och du har en speciell position. Och du påverkar mer än du anar. Du påverkar makterna som finns runt omkring genom din bekännelse till Jesus Kristus. Du påverkar din samtid. Vill du göra skillnad? Är du beredd att precis som Ester ta ditt kors och följa honom? Ester, hon sätter sitt anseende på spel för att rädda sitt folk. Jag vet inte vad som är lättast, om man har en hög position eller om man inte är någonting. Vilket som är lättast? Vad som är lättast att offra? Jag tror inte det är något är lättast. Jag tror det är lika svårt vilken position man än har i samhället. Att våga stå upp för Kristus, det smärtar. Och speciellt för en tid som denna. Hörrni, Ester, hon talar till oss genom årtusenden. Visst är det fantastiskt? Hon har en plats bland de heliga skrifterna av en anledning. Hennes livsöde står med här i Bibeln. Av en anledning. För det talar till dig och mig idag, eller hur? Hon har talat till oss idag. Genom den heliga ande använt Ester för att tala till oss idag. Vem vet om inte det är för en tid som denna som du har nått den här positionen. Att du är där du är. Vilket arv lämnar jag bakom mig? Vad kommer jag lämna bakom mig? Ester, hon lämnade ju ett fantastiskt arv. Men vad hade hänt om hon hade sagt, nej, det passar inte så bra, kära farbror. Det passar inte så bra. Hon hade utplånats från historien. Men hon var beredd att ta den risken. Och hon vann en fantastisk seger. Vi får vandra i Kristi segertåg. Jesus är den som har vunnit seger. Han har vunnit dig och mig. Han har friköpt oss från fienden. Vi får gå i hans segertåg. Och där får vi gå befriade. Där får vi gå tillsammans med honom. Och vi får sprida Kristus doft omkring oss. Precis som Ester gjorde, va? Gud har en plan för dig. Gud har en uppgift. Och förkasta inte den situation du befinner dig i. Den uppgift du har. De gåvor du har. Utan bejaka dem. Tacka Gud för de möjligheter som han har förberett åt dig. Ska vi be? Herre, vi lämnar det här ordet i dina händer. Och vi tackar dig, Herre, att du har lagt i våra hjärtan. Tack Gud att du sänder en kallelse idag, Herre, att gå mot stridshöjdens mot höjdens där striden står, Herre, att våga stå upp för ditt rike, Herre, att våga stå upp för ditt ord och ditt namn. Tack Herre att du kallar många Ester idag, Herre, och du kallar många Daniel idag, Herre. Båda de här som levde under grova hedniska förhållanden, Herre. Som visste att det fanns en historia som var fantastisk. Men som ändå sträckte sig mot det, Herre, som du hade liggande framför, Herre. Herre, hjälp oss att söka vår stads bästa, Herre. Hjälp oss att söka den tids bästa genom att vara beredda, Herre, att gå på din uppmaning. Herre, hjälp oss, Herre, att vara bedjande i våra hjärtan. Att lyssna in, Herre, vad du gör idag, Jesus. Herre Jesus, vad du gör idag. Att vi får vara där du är och göra det du vill, Herre. I Jesu namn. Amen.